Välkomna till årtiondets första Nyheter idag-podd som är ett specialavsnitt med Örebropartiets Marcus Allard. Och jag tänkte börja med att regeringen som av en händelse har utlovat extra miljarder till kommunerna. Och Örebro kommun beräknas ju få 50 miljoner av extra pengarna från staten, skrev du Marcus i en statusuppdatering. Vad skulle Örebropartiet vilja använda de pengarna till? Om ni hade liksom total dominans i Örebro och kunde göra bara...
Ja, då hade vi skickat in dem i välfärden såklart. Och det hade ju varit i skolan eller äldreomsorgen. Vi är ju sånt där tråkigt parti som inte riktigt ser poängen i att bygga kromade äppelskrutt och kulturkvarter och sånt där skit.
En gnällbältsparti skulle man kunna säga att ni ser.
Ja, alltså det är Närkes främsta populistiska missnöjesparti. Du förstår ju liksom.
Ja.
Från hjärtat av Närkeslätten.
Vad ska det vara bra för? Vad ska man med det här till?
Precis. Men grejen är den, de där 50 miljonerna, de kommer ju nätt och jämnt räcka till driftskostnaderna av det här skrytbygget, som kulturkvarteret. Som för folk som inte känner till, det är något så här, är det massivt bygge som man har lagt ner med argumentet att kulturskolan behöver nya lokaler. Men det är bara det att man beräknas lägga cirka 750 miljoner på bygget nu. Och det är så jävla dyra lokaler behöver faktiskt inte kulturskolan. Och det här var ju tänkt att kosta några hundra miljoner från början, och bara det är ju skitdyrt. Så driften landar ju någonstans närmare 50 millar. Och så, ja, då fint. Då får vi extra pengar då. Så kommer de ju trycka in det i det där, i den kostnaden då. Och det är det man ska komma ihåg med de här bidragen. För att det stämmer ju att kommunerna är strukturellt underfinansierade. Och det har ju att göra med att man under väldigt lång tid har, vad ska man säga, lagt mer och mer ansvarsområden på kommuner, men man har inte liksom sett till så att det finns adekvat finansiering för det där. Så man har inte kompenserat i samma grad rent ekonomiskt för det. Men det är ju inte, alltså, det går ju inte att typ så här strössla pengar på kommunerna och tro att det här bara kommer lösa sig bara man skjuter till mer statsbidrag. För att vi har ju problem nummer två, och det är ju att de flesta kommuner i Sverige styrs av totala jävla idioter. Som till exempel då väljer att bygga ett kulturkvarter i en kommun som är skuldsatt upp över öronen. Så att när Örebro får de här extra pengarna, då kommer de här politikerna tänka, ah, vad skönt, då kan vi bygga ännu fler kromade äppelskrutt eller rosa gator eller sånt här som de tycker är viktigt. Samtidigt som undersköterskorna bokstavligt talat inte har en potta att pissa i inom hemtjänsten typ.
Ja, men det här kulturkvarteret, det brukar ju Örebropartiet upprätthålla sig vid ganska ofta. Men du säger att det är kulturskolan som vill ha nya lokaler, och då bestämmer de sig för att bygga ett helt jävla kvarter, stämmer det?
Ja, det är ett väldigt, väldigt stort bygge, även om det är 5 eller 6 våningar. Fult som fan också. Men det är ju mer än bara kulturskola, utan då ska man ju ha in något som de kallar multiscener. Och en sån där multiscen kostar ju 60 millar eller något sånt. Och det är då alltså en scen där man kan ha olika typer av uppträdanden på. Och utöver det så ska man också flytta in biblioteket. Det var bara det att man hade inte plats för alla de här gamla böckerna tillhörande bland annat Örebroförfattarna, som bara finns i vissa exemplar. Så då fick man hålla på och bränna böcker när man ska flytta biblioteket. Alltså det är så här. Det här är ju hur det ser ut i Örebro, men jag tror att de flesta i Sverige känner igen sig i den här typen av beteende. För alla kommuner har ju något sånt projekt, och det handlar ju om att de här jävla politikerna har ju svävat iväg. Det är det här som de tycker är viktigt.
För några år sedan, eller jag vet inte hur många år sedan, så fanns det ju någon våg av att kommuner skulle bygga såna här stora konferensanläggningar. Jag har varit på ett par sådana liksom, när jag har haft olika journalistiska uppdrag, bland annat något i jag tror det var Lidköping, hade så här gigantisk jävla konferenslokal. Ja, men det var verkligen så här sovjetiskt bygge, så här jättestort och liksom gigantiska trappor upp och sen.
Och grejen är att Örebro har ju, det byggde vi ju för en, ja, 10-talet år sedan, det heter ju Conventum. Och det är bland annat där, nu vill man ju då tumma biblioteket, för det ligger ju bredvid Conventum. Så att Conventum kan ta över bibliotekslokalerna och ha konferenser där. Och så bygger man då kulturkvarteret. Så vi var med på den vågen också.
Ni har ju fått mest uppmärksamhet för utspel mot de olika slöserierna inom kommunen. Men ni är ju inte riktigt ett skattesänkarparti för det. Så ni vill ju bland annat då införa nolltaxa i kollektivtrafiken. Vilket är man kan säga riktig extrem vänsterposition. Ja, men i dagens i Sverige så är det ju Vänsterpartiet och vänsterut som föreslår det i princip. Hur tänker ni runt det här?
Fast det gör de ju inte i Örebro län, utan det som de tycker är viktigt, om man ska prata utifrån klimatnytta, det är ju inte det liksom främst anledningen till varför vi driver nolltaxa, utan det är för att det skulle gynna breda lager av arbetarklassen, speciellt på landsbygden, som nyttjar bussen, framförallt kvinnor. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de är mer intresserade av att ha den här liksom självspäkningspolitiken där man ska göra den här typen av bestraffning, uppoffring, det vet, den här typen av gnosticism nästan. Men när det gäller nolltaxa, så det som är värt att säga där är att vi tror att det skulle vara det mest verkningsfulla för att få folk att resa mer kollektivt. Sen är det klart som fan att det kostar pengar, och det är ju också så här, regionen befinner sig ju i ett ekonomiskt krisläge nu. De skjuter ner som fan, samtidigt som de bygger en massa stora parkeringshus som de för övrigt utsmyckar med mångmiljons konstverk och så vidare. Så nolltaxa hamnar ju inte liksom före andra så här satsningar på sjukvård och tandvård som vi vill göra, för vi vill ju också avgiftsfri tandvård. Den driver också. Och då får man ju så här, då kanske man kan tänka, ja, men Örebropartiet, det är bara sånt här idiotiskt, allt ska vara gratis parti. Och riktigt så är det ju inte, utan det är ju våra två stora satsningar då på regionnivå, där vi för övrigt inte sitter och har mandaten så länge. Men vi menar ju på att nolltaxa hade varit det mest effektiva metoden för att få folk att resa mer kollektivt. För att det är ju väldigt lätt som politiker idag att stå och gasta om att, ja men, hur ska man säga, ja, vi kan ta Miljöpartiet som exempel där också, att de vill ju bokstavligt talat ta bort vägar för att få ner bilåkandet. Alltså du vet, de står i talarstolen och pratar om det, att vi måste ta bort de här vägarna, vi måste göra det mer jobbigt för örebroarna att ta sig till och från jobbet eller till och från dagis eller skolan eller vad det nu kan vara. Det är den strategin, och då menar vi bara så här, innan ni håller på och sabbar för folk, så kanske det är bra om det finns ett vettigt alternativ. Som sagt, jag tror nog att det är den mest verkningsfulla reformen för att få folk att resa mer kollektivt.
Men finns det inte risk för att det blir liksom mer stök på bussarna och sånt där om...
Jo, det, absolut. Och det, för det här är lite av en förbjuden fråga. Ja, men vad beror det här stöket på? Varför är det mer stök på linjen till Vivalla än vad det är på linjen till Adolfsberg? Det är ju något konstigt med den där busslinjen. Alltså, så här, vi hade nolltaxa 2006 i Örebro på prov, och då var det lite stök på bussarna under helger och sådär. Men jag tror att det stöket som bussförare upplevde då, det skulle vara rena rama drömmen jämfört med hur det är idag, trots att man höjer biljettpriset varje jävla år. Och med samma argument så skulle man ju kunna säga, men vi kanske borde förbjuda parker och torg för att det hänger en massa ensamkommande vuxna män från Afghanistan där och gör diverse saker. Att hålla på att anpassa sig på det sättet, det kommer ju sluta med att till slut har vi typ inget samhälle kvar. Alltså, om folk inte kan sköta sig på bussen, då ska det bli repressalier. Då ska man ju gå på dem med ordningsvakter och allt vad fan det är, och se till så att de håller sig undan. Och det är ju det som är problemet, att man tänker ju inte så från politisk sida, utan man tänker ju bara så här, jaha, nu blev det stök på bussen, då kan vi inte ha nolltaxa typ.
Ja, jag tänker ofta, jag har ju skrivit en del om olika sådana här incidenter på bussar, och då brukar ju bråket börja med betalningen.
Ja, ja, jo, det är ju, jo, absolut. Och då kan man ju, ja, men den, alltså den personen som börjar bråka om att betala biljetten, alltså det är ju en... Då ska man ju inte gå den till mötes genom att införa nolltaxa, utan det är ju bara, den personen kommer väl börja bråka över lagen då kanske. Men då får man ju se till så man har ordningsvakter och sådär, så att det är tryggt på bussarna givetvis. Alltså man kan ju inte, man måste ju hantera det problemet också, men det är ju ett parallellt problem.
Men med tanke på det här då, att ni kör en del ganska kostsamma välfärdsreformer när budgetutrymme finns. För ni har ju sagt att ni inte är vänster, eller du har ju sagt att du inte är vänster i alla fall. Men är...
Partiet är inte vänster. Partiet är varken vänster eller höger. Men samtidigt så är vi ju ett parti som lägger tunga sparförslag. Jag tror att vi sparar mer på saker och ting än vad Moderaterna gör. Sen samtidigt så satsar vi ju mer på välfärden än vad Vänsterpartiet gör. Det handlar ju om prioriteringar. Moderaterna skulle ju aldrig kunna tänka sig att spara in på med högt avlönade chefer och så vidare. Det är ju heligt. Samma sak politikerlöner och allt sånt där. Men det är inte heligt för oss.
Men skulle ni säga att ni är socialister då?
Nej. Inte som, alltså partiet är inte det. Alltså vi är ett lokalparti, och jag tror att det blir jättesvårt att operationalisera med den typen av begrepp för att bestämma liksom det är så vanligt, man måste ha en stämpel på så här, vad är det här för typ av parti. Men jag tror att Örebropartiet representerar någon ny form av politisk strömning i Sverige som bara handlar om att, hur ska man uttrycka, sunt jävla förnuft. Vissa skulle säkert kalla oss populister, och jag gör ju det lite skämsamt också. Men det, alltså, det mest konkreta eller det mest korrekta benämningen, det är väl lokalparti.
Jo, ja, men just det här med tredje position, vi inte vänster och höger, alltså den gamla statsvetaren inom mig, för jag har förstås läst lite grann sånt där, då lyser det ju en röd lampa som skriker fascism, fascism, fascism.
Ja, eller Miljöpartiet, Miljöpartiet, Miljöpartiet.
Ja, det är sant.
Det är också,
ja, det är sant. Men det är ju många som gillar att kalla Miljöpartiet för miljöfascister också. Vad säger du om den kritiken?
Att vi är fascister?
Ja, eller att man inte kan att man inte kan ta en tredje position, för då blir man automatiskt fascist. Man får bara vara höger och vänster, så att säga.
Det är väl klart det går. Men det är också så här, vad menar man med höger och vänster? Vissa är ju helt så här, hur ska man uttrycka det? Ganska envisa med just höger och vänster etiketter, att någonting måste vara bestämt höger eller någonting måste vara bestämt vänster. Men det handlar ju om sakfrågor. Alltså vi tittar ju på olika sakfrågor och gör en bedömning. Vad tror vi gynnar det stora folkflertalet i Örebro kommun mest? Så här, vår lojalitet är ju till örebroarna i första hand. Örebro, alltså majoriteten av örebroarna. Sen är det också så här, vänster och höger, vad fan betyder det idag ens? Vad är vänstern idag? De är ju inte samma sak som de var för 30 år sedan, om man säger så. Och vilken typ av grupper representerar vänstern idag? Vänstern är ju minoritetsorienterad. Den representerar ju i huvudsak skikt inom medelklassen snarare än den breda arbetarklassen. Och egentligen vänstern och höger, det är bara två sidor på samma mynt. Det är ju, båda delar har ju integrerats med det politiska etablissemanget och är ju den politiska eliten idag.
Skulle man kunna kalla Örebropartiets politik för en slags budgetpopulism, kanske?
Ja, det beror på vad man menar med populism. Alltså, ja, det skulle man väl. Men vissa, om man säger begreppet populism, så tänker vissa så här, aha, okej, ni lovar guld och gröna skogar och inte täckning för det. Mm. Men det är ju liksom hela svenska etablissemanget kännetecknas ju av det. Hur många decennier har inte Socialdemokraterna och Moderaterna stått och tävlat i att säga jobben kommer, men de där jävla jobben kommer inte. De ljuger ju hela tiden, de har inte täckning för någonting, de har ingen kontroll, det är bara att titta på Sverige nu. Det är ju kaos, fullständigt kaos. Men en annan definition av populism, det är ju att man liksom ställer upp en motsättning mellan massan och eliten. Och jag har svårt att se, alltså jag förstår inte de människor som inte kan se den motsättningen idag. För att de här partierna har ju formerat något av ett eget klassskikt idag. De har ju svävat iväg så himla långt bort från människors vardag och verklighet. Så att det är ju omöjligt att inte prata om en motsättning mellan massan och eliten idag. Och i den meningen så är jag, då är jag ju absolut populist. Och det är ju med stolthet. Men om man menar budgetpopulism, som är typ så här att vi lägger förslag som vi inte har täckning för, det är ju fullständigt skitsnack. Alltså vi har ju täckning för alla våra förslag.
Jag tänker mer att man skulle beteckna det som till exempel budgeten ska anpassas till folkets behov.
Ja, precis. Ja, men absolut. Ställer vi upp på alla gånger.
Det finns ett annat citat från den gamla socialdemokratiska finansministern Gustav Möller, som du säkert känner till. Varje förslösad skattekrona är en stöld av folket. Är det ett Örebropartiet ideal?
Absolut. Och det finns ju många av den gamla arbetarrörelsens ideal som man bör slå vakt om. Som de inte bara vänt ryggen till, utan som de rent av pissar på idag. Om man nu kan prata om en arbetarrörelse idag, men socialdemokratin liksom, sett till vad de, alltså de river ju ner allt som tidigare generationer byggde upp och som var väldigt fint och bra med Sverige, om du frågar mig.
Gör din plikt, kräv din rätt.
Ja, i den ordningen.
Om man ska se på historiska föregångare för Örebropartiet, vilka ligger ni då närmast om man tar Gustav Möllers sossar eller kommunisterna från samma tid?
Ja, då ligger vi nog närmare Gustav Möller. Jag vet inte fan, alltså släpp det där med att försöka sätta något etikett. Bara se Örebropartiet för vad det är. Läs Örebropartiets program. För att det är ju också intressant att vi drar ju väljare från alla partier. Och väljare som tidigare jag har röstat i många år på Moderaterna, de ser ju oss som ett sunt högerparti som liksom har den här skattekritiken och är noga med att pengarna ska gå till kärnverksamheten, samtidigt som väljare som har röstat på sossarna i alla år tycker att nej, men ni är ju klassiska gråsossar.
Har ni fått några siffror på det där, på exakt hur ni har dragit?
Nej. Men det man kan se, alltså det märker man ju lite. Nu skulle ju någon forskare bli galen, men man märker ju det när man knackar dörren, när man pratar med människor. Det är ju de enda siffrorna vi har. Men du får ligga på Chang och Pelle om att ni får ta från Nyheter Idags budget och göra en specifik, väl genomarbetad opinionsundersökning för Örebro kommun, så vi vet hur det här ligger till.
Det görs väl inte så här lokala opinionsmätningar av partier?
Nej, precis. Det görs ju bara i de större städerna, och det är ju där som då kan det bli väldigt mycket så här en skräll när det lokalparti blir stora. Och det ska ju också sägas att Örebropartiet, alltså Örebro är ju en relativt stor stad för att, med svenska mått mätt. Och här har vi ju än så länge bara 3% i senaste valet. Och det finns ju kommuner där partier, ja, lokalpartier styr. Mm. Det finns ju kommuner där det finns flera lokalpartier och de sitter i koalition och styr. Så att lokalpartier är ju någonting som kommer komma mer och mer, tror jag.
Jag vet ju, ett exempel är ju en grannkommun till Södertälje som tidigare var en del av Södertälje, som bröt sig ur, Nykvarn. Och då var ju de som drev på den här kommundelningen. De startade Nykvarnspartiet och har, vad jag vet, totaldominerat Nykvarns politik sedan dess. Jag tänkte gå in på det lite grann, det här med lokalpartiet. Till att börja med så uppmärksammade Örebropartiet på er Facebook-sida nyligen ett parti som heter Edet-listan. Ett nytt lokalparti i kommunen Lilla Edet med snarlik politik som ni har. Upptäckte ni den här Edet-listan, eller finns det något slags samarbete mellan Örebropartiet och Edet-listan?
Jo, men det är klart att det finns någon form av samarbete. Alltså, det här är personer som jag har känt ett tag. Och de har ju varit uppe och tittat på Örebropartiet. De har varit med och jobbat lite och sådär också. Så det är ju ingen hemlighet. Man kan ju också titta på frågor. Vi står väl ganska, varandra ganska nära. Men det är ju mycket tjat om så här att vi borde omvandlas till riksdagsparti och sånt där. Och det är ju, jag menar ju på att det är bättre att man bygger lokala partier på sina respektive orter, för att det är det bästa sättet att lära sig det politiska hantverket från, alltså nerifrån och upp. Om man tittar på Sverigedemokraterna så har ju de gjort tvärtom. Att de har ju full fokus på det centrala planet, och sen så har de ingen koll på vad som händer på deras bakgård. Det är så här galna lokala partiföreträdare som bara springer och löper amok typ. Man kan ju förstå dem på ett sätt. Hur fan ska man hinna med allting när de har vuxit som de har gjort? Men då menar jag på att jag tror att ska man bygga ett parti som verkligen kan förändra Sverige i grunden, eller på något sätt förändra Sverige i grunden, återta Sverige, göra Sverige lagom igen, så tror jag att man måste bygga lokalt. Och det är ju vad jag sa till dem i Edet-listan också. Sen har ju de byggt det där på egen hand.
Om man pratar om liksom konkurrens mellan partier, så är ju den kommunala nivån, det är ju verkligen Sverigedemokraternas soft underbelly, så att säga. Det finns ju inte jättemycket kompetens, kan man väl säga, bland Sverigedemokraternas lokalavdelningar, så att säga.
Ja, lite beroende på vilken kommun man menar. Så här, Sölvesborg är de väl svinstarka i. Det styr de ju till och med och sådär.
Det kan ju vara olika, men ofta är det ju någon som bara har skrivit upp sig. Och som, jag tänker bara, är det här strategiskt, så skulle man liksom inte kunna som starka lokalpartier kunna konkurrera med och ta över Sverigedemokraternas väljarbas på den här nivån, just att många väljare kan ju kanske tänka så här, som är kritiska till etablissemanget och sånt där, de borde väl kunna tänka sig att splitta sina röster mellan SD i riksdagen ett argt lokalparti som är kanske lite mer engagerade lokalt.
Ja, och som till och med kan stå och gå längre i vissa frågor, som här i Örebro, då vi fick ju inte med oss SD här att vi skulle sabotera för de här jävla islamisternas skolor här. De vill ju bara bifalla halva motionen som handlar om att man bara ska säga så här nej till att låta dem etablera sig och så där. Men vi vill ju också debitera dem höga belopp, så att man kunde slå mot koncernen som helhet, för det gäller förskolor då. Men hur som helst, så svar på din fråga, jo, absolut. Och vi drar ju många väljare från som röstar på Sverigedemokraterna till riksdagen, det märker man också. Men man kan ju också se det som att partierna kan gynna varandra, att det är bra med att SD inte har monopol på vissa frågor. Det är bra att det finns en konkurrens. Det kanske gör att då de här lokala Sverigedemokraterna antingen lär sig av lokalpartiet eller att lokalpartiet lär sig av Sverigedemokraterna. Och det gäller ju för övrigt alla andra partier också. Vi har ju inga som helst problem att, och det är ju ännu en anledning till varför de kastar populiststämpeln på oss, men vi har ju inga som helst problem att rösta för ett förslag från Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller Moderaterna eller SD eller vilket parti det nu än är, förutsatt att det förslaget är bra. Så vi har ju ingen lojalitet till något annat parti på det sättet. Så.
Och det här betraktas också som populism då?
Ja, det blir panik. De vet ju inte var de har oss. Och...
Man kan inte lita på er helt enkelt.
Nej, inte om du är politiker kan du inte lita på oss. Men när du väljare kan du fan göra det. För då ser du vad vi går till val på och du vet vad vi driver för politik. Och det vi har vår lojalitet gentemot våra väljare.
Det där var första delen av Nyheter idag-podden med Marcus Allard. Bli plusmedlem och lyssna på den andra delen där Marcus Allard berättar om Örebropartiets plan för att ta över Sverige, varför han fortfarande kallar sig marxist och skillnaden mellan Moderaterna i Örebro och i Staffanstorp, bland mycket annat.
Det är ju inte så här stake i dem som det är i Sonesson och Skånemoderaterna. Man ser ju att Skånemoderaterna har ju en egen karaktär och en egen linje. Och det kommer de ju tjäna på. Alltså det är ju bara att titta på Staffanstorp. SD kommer ju fan inte kunna slå sig in där så länge Sonesson fortsätter på den linje han gör. Det är ju ett vinnande koncept, absolut. Sen är ju frågan hur länge partiet klarar av att låta Sonesson köra sin linje. Typ. Hur länge det kan löpa parallellt med partiet centralt.